Beslut som vi fattar idag styr livsvillkoren för framtida generationer. Beslut om klimat, kärnavfall, genförändringar och annat som påverkar djur, människor och natur i hundratals, tusentals, ja hundratusentals år. Det blir ett slags nekrokrati när vi är döda och våra beslut bestämmer livet för de som kommer efter oss. Hur kan vi ta ansvar för framtidens värld när vi fattar beslut idag? Hur mycket är ett liv idag värt jämfört med ett liv tusen år bort? Vad har vi för skyldigheter mot livet på jorden år 4021? Filosofiska rummet om hur vi styr framtida generationers liv. Och i filosofiska rummet den här gången finns Karim Jebari som är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier och som ägnar sig åt hur vi ska förhålla oss till den teknologiska utvecklingen. Orri Stefansson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, forskar om beslut inför extrem osäkerhet och finns också på Institutet för framtidsstudier och för dagen med från Radiohuset i Reykjavik. Och Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet som forskar bland annat om frågor kring vetenskap och demokrati. Välkomna hit.
Tack.
Och välkomna ni som lyssnar. Om vi börjar med det här begreppet nekrokrati som jag nämnde innan, som ju betyder de dödas styre. Inspirerat här av en av de amerikanska grundlagsfäderna, Thomas Jefferson, som på 1700-talet argumenterade för att konstitutionen borde gå att ändra eftersom jorden hör till de levande och de döda har inga rättigheter. Karim Jebari, det var du som väckte tanken på att använda det här begreppet nekrokrati just i det här sammanhanget. Vad är det som du tycker är bra med det?
Ja, det är ju ett roligt begrepp. Man hajar till och det är alltid en bra ingång i medier när man vill liksom försöka fånga folks uppmärksamhet. Men begreppet är viktigt i någon mån också därför att det är en viktig fråga. Det faktum att det finns ett asymmetriskt maktförhållande mellan oss och framtida generationer. Vi kan utöva väldigt mycket makt över dem. Vi kan påverka hur deras livssituation kommer att se ut. Men de kan inte utöva makt gentemot oss. Det är bara så det är helt enkelt. Utan tidsmaskiner så kommer inte det bli någon stor förändring. Men jag tror att det gör att vi måste vara väldigt uppmärksamma på hur våra beslut begränsar framtida generationers möjligheter att välja hur de ska organisera sina liv eller sina samhällen.
Vad säger ni andra om att använda begreppet nekrokrati, de döda styre för hur våra beslut idag styr de som tar över sen när vi är döda? Vad säger Linda Soneryd?
Ja, jag tycker inte riktigt om termen, men det är ändå bra därför att det gör att jag vill peka på två saker som är viktiga att tänka på här. Det ena är, vem har fattat beslutet? Är det en person som är död eller är det en aktör som lever kvar? Och de här aktörerna kan ju vara organisationer, stater, andra typer av organisationer som faktiskt har ganska lång livstid. Men den andra frågan är, vad styr? Är det beslut eller är det handlingar? Är det teknik som finns kvar? Så att allt som finns kvar, tänker jag, har ju inte dött. Så på det sättet är termen lite bra. Man kan tänka lite på både vem som fattar beslut och vad som egentligen finns kvar.
Orri Stefansson, vad säger du om nekrokrati?
Ja, det är väl som tidigare sagt, det är någonting som är intressant att tänka på, intressant och eller viktigt att påminna sig om hur mycket vi både begränsar men också öppnar möjligheter för framtida generationer genom våra beslut idag. Nekrokrati, det kan ju låta väldigt negativt, men som ni tidigare var inne på så är det ju ändå någonting som är oundvikligt men det påminner oss kanske om det ansvar som vi har gentemot framtida generationer.
Vi kan väl säga det, vi försökte slå upp ordet nekrokrati i Svenska Akademins ordlista, där fanns det inte, så att ett mål kanske kan vara att få in ordet idag då. Vi får se. Orri Stefansson, du pratade om ansvar för framtida generationer. Vad har vi som lever nu för ansvar för framtida generationer när vi använder naturen och påverkar livsförutsättningarna för djur och människor?
Jag tycker att när man tänker på de närmaste generationerna, nästa generation och generationen efter, då är det kanske ganska rimligt att tänka sig att vi bör inte fatta beslut som gör att de har lägre välfärd än vad vi har, och gärna ska de ha lite högre välfärd än vad vi har. Vi vill gärna att den här trenden eller utveckling mot högre välfärd ska fortsätta. Vi kan tänka oss att det är en skyldighet som vi har gentemot framtida generationer. Men eftersom vi pratar också här i början om framtida generationer om 1000 år, kanske 100 000 år, då tror jag att det kanske blir lite mindre meningsfullt eller mindre användbart att tänka om deras välfärd. Då tänker jag delvis eftersom vi har så extremt liten idé om vad de kommer tycka är värt, och vad de kommer ha för värderingar och vad de kommer tycka att välfärd eller välstånd består i. Så då tycker jag nog att det är mer användbart och kanske mer meningsfullt att prata om de möjligheter som vi skapar för framtida generationer om 1000 år då, eller 100 000 år, att själva kunna skapa sin egen välfärd utifrån det som de tycker är värt att utifrån det som de tycker att ger livet mening och värde. Och en enkel sak då att tänka på, kanske ibland den allra viktigaste saken att tänka på, är hur begränsar vi deras möjligheter, det vill säga vilka dörrar stänger vi, och fattar vi nu beslut som binder fast dem vid de lösningar eller de levnadssätt som idag kan tycka rimliga, men som kanske om 100 000 år inte alls kommer verka vara lika rimliga.
Jag tänkte bara, vad är det som säger att vi överhuvudtaget har ett ansvar gentemot kommande generationer, om det är om 100 eller 1000 år?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror väl att de flesta, att det här är helt enkelt en intuition som de flesta har. Men sen kan man också i det här sammanhanget, om man försöker tänka eller resonera kring vårt ansvar gentemot framtida generationer, så tror jag nog att det är intressant att tänka på det så kallade icke-identitetsproblemet, eller non-identity problem. Och om jag får så kanske kan jag förklara det lite. Det kanske det är då
att vi skulle återkomma till det problemet när vi dyker lite djupare in i den här frågan. Så att först skulle det vara spännande att höra vad ni andra säger om vilket ansvar vi har för kommande generationer. Och vad det är som säger att vi ens har det. Linda Sonerud, vad säger du?
Jag vill säga att vi inte har ett särskilt ansvar för kommande generationer, utan det vi har ett ansvar för är våra handlingar här och nu. Och konsekvenserna av våra handlingar här och nu är mer utsträckta med teknik bland annat. Och då, det är det liksom vi behöver vara ödmjuka inför och ta ansvar för.
Vad blir skillnaden här?
Ja, vi kan ju med teknik både skapa enorma katastrofer, men vi kan också påverka resursanvändning och miljöutsläpp och så vidare. Men jag tror att en viktig insikt då är att teknik och samhälle inte är åtskilda, utan de hänger ihop. Och det är bara genom att förstå hur de hänger ihop som vi kan ta ansvar.
Men hur menar du att vi inte har ansvar för kommande generationer, utan vi har ansvar för det vi gör nu?
Ja, jag menar att vi har inget särskilt ansvar för kommande generation, utan vi har ett ansvar för det vi gör nu. Och då måste vi veta vilken utsträckthet våra handlingar har, både i tid och rum. Och nu var ni inne på lite tidsperspektiv. Nämner man 100 000 år så kan jag relatera till exempel det använda kärnbränslet från våra kärnkraftverk. Och den här siffran, 100 000 år, den är inte tagen i luften. Det beror på materialets kvaliteter, alltså radioaktiviteten klingar av efter 100 000 år och är samma som grundnivån i marken. Och det är inte all lagstiftning som har de tidsperspektiven, men i Sverige har vi det. Och det hänger ihop med konsekvenserna är så utsträckta i tiden helt enkelt. Men det vi har ansvar för, det är våra handlingar här och nu. Och då behöver vi ta såna här saker som utsträckta konsekvenser i beaktande.
Karim Jebari.
Ja, jag tror inte att det finns en genuin oenighet här, utan jag tror att jag förstår uttrycket vi har ett ansvar för framtida generationer helt enkelt som att vi bör ta hänsyn till dem, eller de har en moralisk status. Det är liksom, ja, vi bör ta hänsyn till dem helt enkelt. Och jag tror att det enklaste sättet att tänka sig det här, det är att vi tänker att vi bör ta hänsyn till människor som eller varelser som befinner sig långt ifrån oss i rummet. Det spelar ingen roll om någon är i Australien eller Sydafrika eller i Göteborg. Det är fortfarande en människa och det är fortfarande någon som kan uppleva lidande och uppleva längtan till frihet och så vidare. Och att tid och rum i den här bemärkelsen är snarlika. Bara för att någon befinner sig långt borta i tiden betyder inte att den personens liv bör ha ett mindre värde för oss. Sen är det klart att det finns massa saker som komplicerar det här. Bland annat att vi inte riktigt... Det är mycket svårare att veta när vi skadar eller hjälper någon människa i framtiden. Därför att det finns så mycket som kan hända under den här tiden. Och den här osäkerheten blir förstås större ju längre tid som förlöper. Men det stämmer också för personer som är långt borta i rummet. Det är mycket svårare för mig att veta hur jag ska hjälpa ett fattigt barn i Lesotho än ett fattigt barn i Rosengård. För jag har större kunskaper om situationen i Rosengård och så vidare. Visserligen är det så att vi har kanske mindre förutsättningar att hjälpa människor som är långt borta i tid och i rum. Men det betyder inte att deras liv inte spelar någon roll.
Nej, du sa precis, Karim, vad jag hade tänkt fortsätta med där på det här spåret, att det är ju konsekvenserna av våra handlingar, om de är mer utsträckta i både tid och rum. Det är det vi behöver tänka på. Och jag tror att det faktiskt är nytta att tänka på både tid och rum för att också tänka på hur vi kan ta ansvar för kommande generationer. Att hålla de här två sakerna i tankarna hela tiden.
Det här är Filosofiska rummet om de dödas styre. Dagens beslut som får konsekvenser för livet på jorden lång tid framöver. Och här finns Karim Jebari som är filosof, forskare vid Institutet för framtidsstudier. Ori Stefansson också vid Institutet för framtidsstudier och docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Och Linda Soneryd som är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Ja, men om vi då tänker att vi har ett ansvar för människor som lever på jorden om 100 och 1000 år. Hur kan vi då fatta beslut som tar ansvar för att vi påverkar jorden under lång tid framöver? Vad krävs av de besluten som får de här väldigt långsiktiga effekterna?
Det som kanske då gör de här besluten extra stora, som Karin var inne på, är då den extrema osäkerheten. Och om man jämför då beslut som påverkar framtida generationer om 1000 år med beslut som påverkar oss imorgon, så är det väl en helt annan typ av osäkerhet som gäller. När det gäller osäkerhet om beslut som påverkar oss imorgon, då kan kanske vanligtvis åtminstone föreställa oss de möjliga konsekvenserna. Vi kan kanske till och med ge de möjliga konsekvenserna någon slags sannolikhet, och vi vet ungefär vad som kan hända. Även om vi inte vet vad som kommer att hända, så vet vi åtminstone vad som kan komma att hända. Men när det gäller konsekvenser för framtida generationer om 1000 år eller 100 000 år, då är vi kanske snarare i den här situationen som kallas ibland unknown unknowns. Det vill säga att vi inte ens vet vad det är som vi inte vet. Vi kan inte ens föreställa oss många av de möjligheter som kan inträffa, eller många av de konsekvenser som kan följa våra val. Och möjligtvis så är det just de konsekvenserna som är de viktigaste. Så när man tänker sig då den här olika typen av osäkerhet, så tror jag att många säger, och jag håller med om det, att det är lite olika typer av beslutsmetoder som krävs för att fatta rationella beslut beroende på vilken typ av osäkerhet man har. När det gäller osäkerhet om konsekvenser som man kan föreställa sig och kan till och med kanske kalkylera sannolikheterna och nyttan av dem, då verkar det ju ganska rimligt att försöka maximera förväntad nytta. Men när det gäller beslut där man inte ens kan föreställa sig vissa konsekvenser, det är inte bara det att man inte kan tillämpa sannolikheter på dem, man vet inte ens vad det är för typ av konsekvens som kan inträffa. Då kanske det blir lite svårare att argumentera för att man ska maximera förväntat värde. Så då, jag tycker många åtminstone att det är rimligt att vara lite mer riskaversiv, det vill säga att man försöker ta det säkra för det osäkra. Och dessutom att man fattar beslut som är lite mer robusta i den meningen att även om det som man har föreställt sig kommer inte inträffa, så kan man ändå vara ganska säker på att inte det värsta kommer att inträffa. Det vill säga man försöker bygga någon slags skyddsnät in i de beslut som man fattar. Så att även om det oväntade inträffar så får man inte för dåligt.
Linda Sonneryd, vad säger du? Vad krävs av beslut som omfattar framtida generationer?
Ja, jag kan ju komma tillbaka till frågan, vad är det egentligen som styr? Är det beslut eller är det någonting annat? Jag skulle vilja säga att vi har ju ett moraliskt ansvar i allt vi gör. Och vi har framförallt ett ansvar för vilket samhälle vi lämnar över. Och då tycker jag det kan vara värdefullt att tänka på vilka värden kan inte tas för givna utan kräver ett ständigt underhåll. Då kan demokrati vara ett sånt värde som man kan verkligen fundera på, hur kan vi underhålla det demokratiska samhället. Det måste vi göra i princip i allt vi gör. Och vissa aktörer har mer makt och ansvar i hur man agerar i de frågorna. Men andra frågor som kräver ett ständigt underhåll är ju biologisk mångfald. Så det är liksom inte alltid, det hänger på ett beslut eller vad vi tänker på.
Och hur ser det här underhållet ut, menar du?
Jag skulle säga att det underhållet består ju dels i vilka frågor som diskuteras offentligt. Och också vilka värden som styr, vilka avvägningar som görs i olika organisationer. Det görs ju avvägningar hela tiden mellan miljöhänsyn eller människors hälsa, utan att det uppfattas som en avvägning eller ett beslut. Men det görs, och då tror jag att ändå diskussionen om värden som vi kan uppleva hotade måste föras hela tiden. Och då kan demokrati, biologisk mångfald, klimatfrågan vara sådana frågor.
Men när vi ser så långt fram i tiden då, 1000 och 100 000 år, och vi pratar om värden som ska underhållas och föras vidare, hur tänker du då?
Jag tänker inte på framtiden som långt borta och okänd, som vi bör försöka veta någonting om, utan jag tänker att framtiden skapas här och nu. Så man kan se det som en kamp om olika framtider, och att det liksom är någonting som pågår nu. Det är en annan syn på framtid, men också en annan syn på hur man tar det här ansvaret.
Mm. Karim Jebari, du nämnde ju nekrokrati som kan ses som motsats till demokrati. När vi fattar den här typen av beslut, hur kan vi då förhålla oss till att vi bestämmer över framtidens generationer som inte kan säga vad de vill eftersom de inte finns ännu?
Nej, jag tror att det finns många saker som man bör vara uppmärksam på. Jag håller med vad både Linda och Orre har sagt. Jag skulle vilja lyfta fram en tredje aspekt, och det är det här att vi vet att det finns vissa processer som vi kan initiera, eller vissa beslut som vi kan fatta som är irreversibla. Det betyder att när det väl har påbörjats så blir det väldigt, väldigt svårt eller omöjligt att stoppa dem. Och en sån sak är artutrotning. När en art väl är borta, och om artens genetiska material också är borta då, så kommer den arten inte kunna komma tillbaka. Men så att det är en aspekt. En annan är ju viktiga biotoper som Amazonas regnskog. Om den skulle försvinna så finns det också goda skäl att tro att det är i så fall en irreversibel förlust för hela jorden och mänskligheten. Men det kan också handla om saker och ting som är irreversibla i en mindre dramatisk bemärkelse. Och här kommer vi tillbaka till den här diskussionen om slutförvaring. Att om vi väljer att gräva ner det här kärnavfallet och fylla igen alla gånger med betong eller med cement, då är det också irreversibelt. Då är det här materialet borta för all evighet. Eller det är i alla fall väldigt, väldigt kostsamt att ta upp det igen. Och det innebär då att man gör det väldigt svårt eller omöjligt för framtida generationer att använda sig av det här kärnavfallet som bränsle. Och det finns ju en teoretisk möjlighet att det skulle kunna gå att använda sig av gammalt kärnavfall.
Och vi kan väl nämna att Frankrike, där har de fattat beslut att framtida generationer ska kunna komma åt bränslet. Men jag kanske avbröt dig där, Karin.
Nej, eller Ja, det är helt enkelt lite olika exempel på irreversibla processer eller beslut som har irreversibla konsekvenser som jag tror att vi bör akta oss för. Och i vissa situationer så måste vi fatta de här besluten därför att alternativen är mycket, mycket värre.
Men kan vi helt enkelt tänka så att välståndet, den tekniska utvecklingen har gått framåt enormt ju om vi går tillbaka 1000 år. Och går vi fram 1000 år, vilken utveckling kan vi inte se då? Kan man helt enkelt tänka att vi hänskjuter problemen och kostnaderna till framtida generationer, för de kommer ha mycket större möjligheter att lösa dem?
Mm. Absolut, det är ju ett inte så ovanligt resonemang att om man tänker i många sammanhang att vissa saker är det bättre att skjuta på framtiden av många olika skäl. Delvis eftersom i framtiden kommer människor att ha antagligen mer information än vad vi har. De kommer att ha bättre teknik, de kommer kanske vara lite smartare än vad vi är. Och dessutom kommer de förhoppningsvis att ha det bättre än vi är. Så om vi tänker oss att man ska försöka prioritera de som har det sämre generellt. Då när vi tänker jämför oss med framtida generationer så är vi kanske de som har det sämre. Men som Karim var inne på så är det ju... Det här gäller ju inte om alla beslut. Vissa beslut måste vi ju fatta idag. Och som Linda också var inne på, det är inte så att utvecklingen eller framtiden bara händer. Det är ju någonting som händer bara om vi tillåter det hända eller om vi fattar detta beslut idag. Det är ingen självklarhet såklart att utvecklingen fortsätter. Och det finns ju tecken på, jag menar, om vi pratar om klimatförändringen och så vidare, det finns ju vissa hot som... Vi pekar åt att det inte blir en ständig förbättring av villkor. Och dessutom så, som Karim har ju forskat mycket om, det finns ju riktiga existentiella risker som kanske kommer att innebära att det inte finns framtida generationer. Så att ofta tror jag att det där är ett helt rimligt resonemang. Ibland kan man skjuta beslut på framtiden för att människor i framtiden har det bättre än vi förhoppningsvis och de har mer information. Men det är ju absolut inte någonting som man kan tillämpa på alla beslutsproblem.
Det här är Filosofiska rummet om de dödas styre, om hur våra beslut styr livet för dem som kommer efter oss. Vi hörde Orri Stefansson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet nyss, och här finns också Karim Jebari som är filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier och Linda Sonneryd som är professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Vad säger ni andra om det här? Att vad kan man hänskjuta till kommande generationer, Linda Sonneryd?
Det kommer ju såklart vara så att vi kommer inte att fatta alla beslut som vi kanske borde fatta här idag. De delegeras till framtiden ofta.
Men vad har de bättre förutsättningar? Kan vi räkna med att de har bättre förutsättningar att lösa vissa problem, till exempel klimatet?
Ja, kanske de har, men de kan också ha väldigt mycket sämre förutsättningar. Så att jag vill nog, istället för att liksom spekulera om framtida kompetenser eller möjligheter, så vill jag faktiskt komma tillbaka till nuet och vad som finns kvar för framtida generationer. Och då vill jag faktiskt komma in på den här frågan om hur teknik och samhälle hänger ihop. Det finns en inte helt ovanlig föreställning om att teknik är isolerade artefakter, alltså maskiner eller byggen eller prylar som är skapade av experter som också kan vara liksom med och göra avvägningar om de här riskerna och nyttan och så. Men om teknik inte förstås som isolerade artefakter utan istället som sammansättningar, komplexa sammansättningar av naturresurser, av delar av den här tekniken, distributionssystem, regelverk som gör att man kan använda dem på ett visst sätt, men också olika användare. Då kan det också tillkomma nya saker till de här sammansättningarna i framtiden. Alltså tekniken finns kvar, men den kommer att vara i olika sammansättningar. Det kan komma ett nytt klimat, vilket förändrar hela situationen. Det kan komma en ny vetenskaplig upptäckt. Och det kan komma nya användare som vill använda den här tekniken eller de här sakerna på ett annat sätt. Jag tänker att om man har den här synen på teknik som komplexa sammansättningar, då behöver man ju fundera på vad behöver man för strukturer för att kunna upptäcka nya saker, nya förändringar i de här sammansättningarna. Och det kan ju vara olika aktörer. Det är inte säkert det är samma experter som från början designar den här tekniken, utan problemställningarna sen kan ju liksom svämma över den här initiala problemställningen, så att säga. Så det kan vara helt olika kompetensområden som behövs. Sen kan vara...
Kan du ge något konkret exempel?
Ja, från miljöområdet finns det ju mängder med exempel där problemställningarna svämmar över den initiala frågan. Man kan ju ta kemikalier i jordbruk som ju var jättebra för att kanske få lite storskaligare produktion och sånt. Och det har ju varit fältbiologer, fågelskådare som upptäcker olika saker som händer i naturen. Men det kan ju också vara annan typ av expertis som upptäcker fel eller problem som man inte kunde förutse från början, så att säga. Så jag tänker att strukturer där man kan upptäcka förändringar i de här sammansättningarna som teknik ingår i behövs. Och det handlar om öppenhet, insyn, möjlighet till insyn, offentlig granskning och diskussioner om de nya problem som uppstår.
Mm. Ori Stefansson, du var ju inne på Derek Parfit som ju är en tänkare som sysslade mycket med hur vi ska förhålla oss till framtida generationer, brittisk filosof. Du nämnde någon identity problem och hur skulle du beskriva, hur långt kom Parfit i sitt arbete med hur vi ska se på kommande generationer?
Jag vet inte hur långt han kom, det vill säga om vi tänker på vilka lösningar han hittade på dessa, eller svar på dessa frågor, men vi kan väl ändå säga att han satt många av de här frågorna på kartan för filosofer, och det kan vara delvis tack vare honom som ganska många filosofer idag, speciellt i Stockholm, tänker på de här frågorna, våra skyldigheter och vårt ansvar gentemot framtida generationer. Ja, ett av dem är det här non-identity problem. Om man börjar med ett ganska enkelt exempel så kan man tänka sig ett par som har bestämt sig att de ska bara få ett barn. Vi förenklar och tänker oss att de kan bestämma att antingen blir kvinnan gravid idag eller så blir hon gravid om 3 år. Om hon blir gravid idag så blir hon inte gravid om 3 år. Men de vet att om kvinnan blir gravid om 3 år så kommer barnet som då föds att ha det bättre än det barn som föds om de bestämmer sig att hon ska bli gravid idag. Men låt oss säga att de bestämmer sig för att skaffa barn idag. Och sen om några år så föds det barnet, och då är det ju sant att det barnet som då föds, eller vi kan anta att det är sant, har det sämre än barnet som hade fötts om de hade väntat några år. Och det här tycker jag väcker en ganska intressant fråga. Det vill säga, kan vi säga att de har gjort någonting fel? Och om de har gjort någonting fel, mot vem har de då gjort någonting fel? Ja, men det barnet som föds, som då de skapar här idag, det barnet kan ju inte säga, hade ni fattat ett annat beslut så hade jag haft det bättre. För då hade det ju inte varit det barnet, utan det hade varit något annat barn. Och det kanske inte är helt klart att se vad det här har med riktiga faktiska beslut som de som vi pratar om nu att göra. Men jag tror ändå att om man tänker på hur extremt känsligt, eller hur lite behöver förändras för att ett annat barn än det som faktiskt föds ska födas. Det vill säga, vi vet ju att om en kvinna blir gravid en sekund eller några sekunder före eller senare, så blir det ju ett annat barn som då senare föds än det som hade föds om hon hade inte väntat eller om de inte hade väntat en sekund eller några sekunder. Och när man börjar tänka så tror jag att det är ganska rimligt att komma fram till att många av de beslut som vi fattar idag, även beslut som kan verka så där inte jätteviktiga eller jätteextrema, kan ändå komma att förändra vem som existerar i framtiden. Alltså inte bara då hur bra eller dåligt de har det, utan vilka personer som existerar. Och om vi tänker oss då att i några av de här kanske större policybesluten, om det verkligen är så att det beslut som fattas påverkar vem som existerar. Och om vi också tänker oss då att de framtida generationerna, att de har liv som är värda att leva. Då kan man fråga sig, även om det stämmer att vi hade kunnat göra andra beslut som hade gjort att andra människor hade existerat och hade haft det ännu bättre, har vi då gjort någonting fel? Det vill säga, är det någon som kan klaga på våra beslut? Är det någon som kan säga att ni borde ha beslutat annorlunda? Eller är det helt enkelt så att vi då inte har fattat fel beslut? Det vill säga, det är ju ingen då som kan säga, hade ni tagit andra beslut så hade jag haft det bättre. Och det här är en av de frågorna som Parfick diskuterar, och det här är ett av de tycker jag väldigt intressanta frågor när det gäller vårt ansvar gentemot framtida generationer. Men det är också ett av de frågor som jag inte riktigt har något bra svar på, men som jag tror att det är ganska intressant att tänka på.
Nej, men det Orre beskriver blir ju framförallt ett stort problem om man utgår från att rätt och fel ska definieras i termer av rätt och fel för någon. Alltså när vi har en personcentrerad etik. För då blir det väldigt svårt att säga vad det egentligen fel att skapa ett utfall där människor har det sämre än vad andra människor skulle kunna ha haft det. Därför att då ser man, det är ingen som har blivit felad här. Så ett sätt att bemöta de här problemen, det är att ha en etik som inte är centrerad kring personer, utan kring utfall. Och då kan man säga att det finns flera möjliga framtider. Och att istället för att tänka på vilka personer som finns nu och då, så ska vi försöka skapa den framtiden som innehåller de bästa konsekvenserna eller den bästa, största mängden lycka eller någonting annat som är viktigt då. Så det är en möjlig strategi här. Problemet är då att den strategin som jag tar upp nu, konsekvensialism, tenderar att få andra problem som är ganska allvarliga. Så att det är därför det här är ett olöst problem.
Så att, ja, det är ett problem som helt enkelt kvarstår och som debatteras och diskuteras just nu. Och jag tänkte på en annan sån fråga, nämligen hur vi ser på nytta i framtiden jämfört med nytta idag. Hur vi väger livet idag mot livet i framtiden, som också är en het fråga då. Hellre en fågel i handen än tio i skogen brukar det heta. Och vi människor brukar ju värdera att få något direkt högre än att vänta i, låt säga, ett år. Och då finns det ett synsätt då på hur vi ska se på framtida generationer som utgår från det som kallas för diskontering. Vad skulle ni säga att det går ut på om man tillämpar det på miljön kontra välfärden till exempel?
Precis som du säger, så generellt så tycker väl människor att det är bättre att få 1 000 kronor idag snarare än säg 1 050 kronor om 3 år. Och för det finns det ju många skäl, men ekonomerna, när de gör kostnads- och effektivitetskalkyler på då beslut som påverkar framtiden, så brukar de ta med den här discount factor som gör då att de egentligen skriver ner värdet av en framtida persons konsumtion bara för att den är i framtiden, den här personen befinner sig i framtiden. Och i debatten om det där är rimligt eller inte, så har förts en del olika argument. En del ekonomer har då sagt att vi bör inte ta ställning till de här moraliska frågorna, utan vi bör helt enkelt titta på vilka beslut som människor fattar då, till exempel när de väljer om de ska spara pengar eller inte spara pengar. Och om man tittar då på de beslut som människor faktiskt fattar, så ser man att det finns ju någon slags sån här diskontering eller discount factor, att vi faktiskt värderar pengar mer idag bara för att vi får dem idag. Men de där besluten, de handlar ju om beslut som man tar för sig själv, och andra har då påpekat att de beslut som jag tar för mig själv är ju av en helt annan karaktär än de beslut som jag tar för någon annan, och då speciellt då än de beslut som en offentlig beslutsfattare tar då för framtida generationer. Det är ju egentligen en moralisk fråga då. Ska vi värdera framtida generationers konsumtion lika hög som vi värderar vår egen. Det är ju en moralisk fråga, det är inte en empirisk fråga. Så det verkar vara lite fel att säga att eftersom människor handlar på det här sättet så bör vi då... Så är det självklart att vi bör också handla på det sättet när vi tar beslut för framtida generationer. Men sen finns det kanske ett till skäl att använda någon slags sån här discount factor. Och det är ju helt enkelt det faktum att det är inte säkert att det blir några generationer här i framtiden. Så om vi tänker oss då att något beslut kan då ha som konsekvens att framtida generationer har en viss nivå av konsumtion. Värdet av det måste väl ändå skrivas ner lite grann om det är möjligt att det inte blir några framtida generationer som har den här konsumtionen. Så det är då ändå ett skäl som de flesta filosofer tror jag går med på att är ett skäl för att till en viss grad skriva ner vikten av framtida generationers konsumtion. Det vill säga egentligen inte vikten av konsumtionen om det blir en konsumtion, men skriva ner vikten av de här utfallen eftersom vi inte vet om de här generationerna kommer att finnas.
Med det här sättet att tänka, betyder det då att ett människoliv om 100 år är mindre värt än ett människoliv idag?
Alltså om du skulle fråga de som använder de här modellerna så skulle de väl definitivt säga nej. De försöker ju inte värdera människors liv, utan det är snarare att de försöker hjälpa oss att fatta rationella beslut utifrån de värderingar som vi har. Och de värderingar som vi har verkar visa att vi faktiskt tycker att konsumtion är viktigare idag än i framtiden. Sen betyder det kanske inte att människors liv är viktigare idag än i framtiden.
Ja, nej, men jag har ju lite en annan syn på hur just besluten, vad de har för roll här. Jag tänker dels på att väldigt många avvägningar görs hela tiden utan att det explicit görs som en avvägning och alltså inte är ett beslut som går att titta på så där i efterhand eller räkna på eller så. Och värden ställs mot varandra hela tiden, ofta implicit och inte transparent för andra. Kanske inte ens beslutsfattaren vet vilka som värden står på spel och så. Men då menar jag att det är den här tekniken som gör att våra konsekvenser blir väldigt utsträckta i tid. Och då kan vi titta på okay, vilka aktörer fattar beslut eller agerar via olika liksom, teknik med utsträckta konsekvenser. Ja, vi har nämnt... det använda kärnbränslet och slutförvaret. Här har vi ju beslutsprocesser med insyn och ganska tydliga aktörer och man kan diskutera olika frågor kring det. I andra frågor som genteknik till exempel, var är beslutsfattarna? Här är det ju liksom mycket mer distribuerat på massor med olika aktörer. Klimatfrågan, ännu mer distribuerat makt och ansvar. Det finns ju koncentrerad makt såklart också. Det är viktigt att titta på vilka aktörer har makt att agera. Och vilka aktörer framförallt kan göra avvägningar mellan olika värden. Här är kommuner ett ganska bra exempel. För att kommuner har många frågor de måste hantera. Olika typer av expertis, många problemområden. Men om vi nu säger att man ska agera kraftfullt i klimatfrågan. Är det så att kommunerna satsar allt på att sänka sin energianvändning till exempel eller minska resursanvändningen? Nej, det är för att de har massor med andra frågor som de hanterar. Jag tänker att vi måste hela tiden ställa oss frågan, vem är det egentligen som har makt att agera? Och att frågorna är faktiskt spridda på lite olika aktörer och olika beslutsfattare.
Linda har förstås rätt här. Jag tror att inom filosofi så pratar vi ofta om att vi står nu inför ett beslut som vi kan fatta. Men det är liksom en väldigt förenklad beskrivning av verkligheten. Det är väldigt sällan så att det finns liksom här, ja, en sån här väldigt tydlig process att nu fattas det ett beslut. Det fattas beslut hela tiden och beslut fattas av många aktörer och aggregeras etc. etc. Så att det här är liksom en förenklad beskrivning av det bara för att tydliggöra de olika värderingarna som står mot varandra. Och jag tror också att det är viktigt, så att det var det. Och så det andra är det här med teknologi. Att teknologi är på många sätt, det ger oss väldigt mycket makt. Och det ger olika aktörer väldigt mycket makt. Och den här makten tar sig uttryck i både förmågan att kunna påverka sin omgivning i nuet, men också att påverka hela planeten i nuet. Så att den sträcker ut vårt inflytande och vår påverkan i rummet. Och det är det vi ser med till exempel koralldöd i Australien till exempel, som delvis orsakas av våra utsläpp. Men också då att den här teknologin ger oss makt att påverka utfall långt in i framtiden. Så även om det förstås var möjligt att utrota djur för 500 år sedan, så om man jagade ett djur tillräckligt mycket, så har vi nu kapaciteten att utrota djur på en helt annan skala än vad man någonsin haft förut. Tack vare just både vår teknologi och att vi är så många, som i sin tur beror på vår teknologi. Så att jag tror att det är det som är den stora skillnaden nu jämfört med då. Att vår, så att säga, vår hand sträcker sig väldigt långt, inte bara i tiden utan även i rummet. Mm. Och att många av våra institutioner kanske, och våra normer och våra praktiker och sätt att tänka på vårt ansvar, inte riktigt har utvecklats i samma takt som vår förmåga att skapa den här förändringen. Mm. Och det är väl det som är det är väl det som kanske håller på att hända nu, eller det är det som den här diskussionen i mångt och mycket handlar om att synliggöra det.
Vad säger du om det, Ori Stefansson? Vad är det som ligger bakom just det här att man tänker nu mer på kommande generationer och ansvaret? Hänger det ihop med det som Karim Jebari säger då här, att vår hand på olika sätt sträcker sig längre i både tid och rum nu än tidigare?
Ja, absolut, det tror jag. Om vi pratar om frågan är då varför vi pratar mer om det inom då akademin, inom filosofi till exempel, och kanske nationalekonomi, då tror jag att ja, det är absolut ett skäl. Och kanske mer konkret så tror jag att klimatförändringarna har ju gjort att många har fått upp ögonen för, alltså, hur mycket vi faktiskt påverkar framtida generationers möjligheter och hur långt fram i tiden konsekvenserna av våra handlingar har. Men sen finns det ju också andra existentiella risker eller extrema risker som har blivit ganska mycket debatterade inom filosofi, eller diskuterade inom filosofi på sistone, som har då med teknik och AI, men också kärnvapen och så vidare att göra. Och Men allt det här är ju exempel på det som Karim var inne på, att vi vet ju nu faktiskt, det är ju faktiskt så nu, och vi är medvetna om det, att vår hand sträcker sig väldigt långt i rum och tid. Och jag tror att just medvetenheten om det har gjort att det här har blivit väldigt debatterade och diskuterade frågor inom filosofi. Som skapar ju också problem, eftersom mycket av de teorierna som vi har att jobba med var kanske inte direkt designade, eller de var liksom inte riktigt tänkta för de här frågorna. De blev ju till i sina samhällen, i sin kontext, där man tänkte mycket på liksom våra skyldigheter gentemot andra människor i samma samhälle, och man liksom tänkte inte lika långt bort, varken i tid eller rum. Och detta gör ju att de klassiska teorierna som vi har att jobba med då inom politisk och filosofi och moralfilosofi, att de kan man tycka hamna lite snett när man försöker tillämpa dem på de här frågorna. Men absolut, det här är ju frågor som har blivit mycket vanligare på sistone inom filosofin.
Och som vi har pratat om idag i filosofiska rummet, om de dödas styre, besluten eller processerna kanske som pågår idag, som styr utvecklingen av till exempel kärnkraft och klimat, och som påverkar livet för de generationer som kommer efter oss. Nu är det dags att sätta punkt för det här filosofiska rummet, som därmed kommer att slutförvaras i appen Sveriges Radio Play. Ni har hört Karim Jebari, filosof och forskare vid Institutet för framtidsstudier, och Ori Stefansson, docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, också vid Institutet för framtidsstudier, och Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet. Tack för att ni var med. Tekniker var Tobias Karlsson, producenten heter Marie Liljedahl, och jag heter Cecilia Strömberg. Vi hörs!